Vi har dragit igång den här podcasten för att det finns en önskan bland dagens jurister om att få ta del av den juridiska debatten på fler sätt än bara i tryckt form. I anslutning till det här uppstår en fråga. Kan en podcast bli en rättskälla? Den här reflektionen kan du bära med dig när du lyssnar på avsnitten och i vart fall med in i den kommande rättsutvecklingen. Ta en paus i jobbet eller i plugget. Här är säsong 2 av JP-möter.
Johan Munk tituleras ofta som en av Sveriges främsta jurister. Att han dessutom är prestigelös, vänlig och väldigt ödmjuk inger såklart än mer förtroende. Mitt namn är Joakim Skarp och det var jag och min kära kollega Haiman Opaheru som hade nöjet att träffa Johan. En snabbspolning över de ämnena som vi berörde är ordförandeskapet i HD, skiljemannarätt, rysk-ukrainska gastvisten, golffallet, en eventuell resningskommission, aktiemarknadsnämnden, EUs finansmarknadsregleringar och så kallad goldplating. Så varsågoda, här är ett nytt avsnitt av JP-möten.
Då säger vi hjärtligt välkommen till dig, Johan Munk.
Tack så mycket.
Så vi kan väl börja med att höra lite om din uppväxt och bakgrund. Vem var du som ung?
Det hörs väl på min dialekt att jag kommer från Skåne. Jag är uppvuxen i Malmö. Jag är väl starkt miljöskadad när det gäller juridik. För min pappa var jurist och min farfar var jurist och min farfars far var jurist. Jag läste juridik i Lund och sen så gick jag den mycket traditionella vägen med satting och arbetade i hovrätten och kom så småningom ut. På landet var för min del Klippan där jag var i 4,5 år. Sen kom jag så småningom till Stockholm och justitiedepartementet där jag arbetade i 14-15 år. Och de sista åren var jag rättschef. Efter det så kom jag till Högsta domstolen och jag var rätt länge i Högsta domstolen, 22 år.
Hade du några förebilder innan du blev justitieråd?
Förebild vet jag inte, men som sagt min pappa var jurist så att jag hade juridiken nära in på mig, det kan jag säga.
Visste du ganska tidigt att du skulle bli jurist?
Ja, jag hade väl lite andra funderingar ibland, men det stod nog på listan redan på 10-stadien. Det är ofta så att de som inte riktigt vet vad de ska göra, de bestämde sig för att läsa juridik och jag hade inte något riktigt alternativ. Jag funderade lite grann på att försöka bli musiker, men det slog jag rätt så snabbt ur vågen.
Hade du några övriga intressen under uppväxten som präglade din personlighet?
Ja, det hade jag väl. Jag var intresserad av litteratur och ägnade mig åt några sporter i ungdomen, men det var aldrig särskilt framstående. Men fäktning och golf. Musik är annars mitt huvudintresse. Jag spelar fiol. Det gör jag fortfarande rätt så mycket.
Använder du dig någonsin av ditt musikspelande under din tid som
musiker? Det är rätt så sällan. Någon enstaka gång får man ett mål som gäller musik. Vi hade ett mål som i Högsta domstolen där det var ett popband som beskylldes för att ha stulit några takter från ett annat popband. Där var det så att bägge advokaterna och även jag spelade fiol. Men det hade man inte behövt spela fiol, kunna spela fiol för att döma i det målet.
Men på vägen här, finns det några speciella arbeten som du uppskattat mer? Eller några speciella uppdrag som har varit extra roliga? Eller?
Det var ett ting i justitiedepartementet. Det var mycket spännande och det var alltså. Jag hade en del olika ansvarsområden, men bland annat hade jag polisen och straffrätt och liknande saker. Och det är ju lite eldfängda områden. Och det var ofta så att det som man sysslade med, det stod på löpsedlarna. Och när man kom fram till något förslag så var det första nyhet och så vidare. Och det kändes ju lite stimulerande, hetsigt ibland. Det var mycket samtal med politiker och andra. Sen var det för mig, liksom för många andra, något av en kulturkock eller kulturchock eller vad man ska säga när man kom till Högsta domstolen. Det var liksom lugnt, ingen telefon som ringde och inte så där väldigt mycket som uppmärksamhet. Och det tyckte man var väldigt skönt i början, jag tyckte hela tiden att det var det. Tiden i justitiedepartementet var stimulerande, men man hade nog inte orkat och arbeta där till pensionen. Det är inte många som gör det.
I anslutning till det, vad tycker du lite om ett justitieråds sätt att hantera media och sådär?
Ja, justitieråden har ju liksom alla andra sin yttrandefrihet. Och den utnyttjar de olika. Det finns exempel på både det ena och det andra. Det finns ju sådana saker som är direkt förbjudet. Att man avslöjar innehållet en dom för tidigt till exempel. Men det är ju ingen som gör. Sen är det lite olika meningar om i vilken utsträckning man är med i den allmänna debatten. Låt oss säga att ett justitieråd är politiker. Det är självfallet inte något som hindrar. Men det har inte förekommit på senare tid. Däremot så förekom det förut. Det var justitierådet Ernst Trygger till exempel. Han gick från justitieråd till statsminister. Och det finns några andra exempel. Sådant förekommer inte nu. Och det är på sätt och vis synd. Och å andra sidan är det bibligt. Det är lite känsligt om en domare är alltför mycket politiskt engagerad. Jag tycker nog att domare kunde vara lite mer aktiva i samhällsdebatten. Framförallt så tycker jag att det finns en lite obefogad rädsla hos många att förklara vad en dom innebär. Jag kan förstå det, men det förekommer att ofta att en domare säger, om man blir tillfrågad av en domare, säger att jag kan inte kommentera den talar för sig själv. Och jag har all respekt för dem som svarar så. Men själv tycker jag att man är för finkänslig. Man borde kunna förklara lite mer vad en dom innebär.
När det gäller kommenterandet av domar, hur ser du på utvecklingen av domskrivandet i Högsta domstolen?
Ja, det har ju precis som du antyder utvecklats. Min gamla pappa, han levde fortfarande när jag var justitieråd. Han var ju väldigt intresserad av vad vi skrev. Men när jag visade honom domar och han läste själv nytt juridiskt arkiv, så sa han ofta, skakade han på huvudet och sa att ni skriver alldeles för långt. Så där ska inte den högsta instans skriva. Man ska tala om hur det är. Och sen behövs det inte alla möjliga resonemang kring det. Så vill han ha det. Och nu är det ju så att redan har varit pensionerad 3,5 år och det har kommit en hel del nya till Högsta domstolen. Och många skriver mycket längre än vad som var vanligt förut.
Du var ju ordförande i Högsta domstolen under ett bra tag. Och hur är du först och främst som ledare, tror du?
Jag är inte någon direkt ledarbegåvning. Jag skulle aldrig i livet ha duktig företagsledare. Den ledning som man utövar som ordförande i Högsta domstolen, den är inte så väldigt påtaglig. Det är en mycket större ledningsuppgift om man till exempel skulle vara lagman i Stockholms tingsrätt eller för all del en medelstor tingsrätt, skulle jag tro. Jag trivs bra med uppdraget, men det var man jag passade som ledare, det får nog andra bedöma. Själv tycker jag inte att jag precis är någon ledartyp.
Vilket typ av ledarskap krävs om man ska vara ordförande för andra jurister och speciellt justitieråd?
Jag tycker nog att man ordförande i Högsta domstolen ska man ligga lite lågt med ledarstilen. Alla ledamöter är självständiga domare och alla är är ju alla skulle vara kvalificerade för att vara ordförande i domstolen. Det är mer en tillfällighet vem som råkar vara äldst just vid en viss tidpunkt. Och det är ju lite skillnad på att vara ordförande i Högsta domstolen och vara president i hovrätt. Presidenten i hovrätt är ofta utnämnd på ett sådant sätt så att han kommer att tjänstgöra kanske 15-20 år. Det gör inte ordförande i Högsta domstolen eftersom det är inte alltid den äldste, men mycket ofta är den äldste eller kanske den näst äldste. Och definitionsmässigt har ju den personen inte så väldigt många år kvar till pensionen. Så att det utrymmet för en ordförande i Högsta domstolen att mer långsiktigt sätta sin prägel på domstolen, det finns kanske inte. Det är avsiktligt som man har en annan konstruktion i Högsta domstolen än i hovrätterna. I främmande länder heter det ofta president i Högsta domstolen. Heter ordförande också i många länder, framförallt i östländerna, där använder man ordet ordförande. Medan president är vanligt i andra stater i Europa.
I alla dina uppdrag som du har haft här nu, får man fråga dig lite om du har stött på någon favoritkollega eller någon som du har uppskattat extra mycket att jobba tillsammans med?
I Högsta domstolen har jag stött på väldigt många kollegor som jag har beundrat mycket. Om man ska säga någon som bara är ett exempel på kollegor som jag har beundrat mycket, det finns många andra, men två mycket framstående specialister i Högsta domstolen var Lars Velapsson och Bertil Bengtsson. Lars Velapsson på processrätt och Bertil Bengtsson på all möjlig juridik, men framförallt skadeståndsrätt. Och de var ju erkända auktoriteter och beundrade långt utanför domstolen. Men de var mycket beundrade av kollegorna.
De har också varit trevliga att ta ett glas med efter jobbet?
De var trevliga att prata med. Jag vet inte precis om man gjorde det i den formen. Man tog ett glas med dem. Men trots deras stora kunnighet, speciellt Bertil Bengtsson, var och är ju, om ni har träffat honom någon, utomordentligt vänlig mot alla i alla åldrar.
Ja, ett fall som i varje fall jag kom i kontakt med ditt namn för första gången var på i början av juristlinjen när man, jag tror det var en första civilrättskursen eller liknande, där man fick läsa om golffallet.
Ja.
Det var ju skiljaktig i det målet.
Ja.
Vi kanske också ska berätta lite kort.
Ja, det var alltså en ganska skicklig golfspelare som hade hamnat nära bangränsen. Och som slog ett slag i riktning mot grinen som han normalt inte skulle ha haft något problem med. Men han fick en felträff på bollen som golfspelare vet vad det kallas för. Det kallas för socket. Så bollen kom i en helt annan riktning och den skadade en personbil som stod parkerad i närheten av bangränsen. Då var det frågan om golfspelaren var skadeståndsskyldig. Och det anser jag då inte att han var, men majoriteten ansåg det, liksom hovrätten och tingsrätten. Och sen läste jag till min glädje, det läste jag först förhållandevis nyligen, för det hade förbigått mig. Det var väl, vad heter den här skadeståndsexperten, Morten Schultz heter han. Han har skrivit en artikel om det fallet som var väldigt roligt skriven. Och som jag läste, det höll han med mig och det blev jag glad för att det var ingen annan som gjorde. Bägge mina söner som har läst juridik har fått frågor på det fallet. Och, jag tror att den professorn sa ungefär likadant. Att, om ni tittar på det här fallet tror ni att det var någon av ledamöterna som spelade golf själv.
Har du själv några favoriträttsfall?
Ett fall som jag tycker blev väldigt bra, det var NJA 1995-742. Ett fall som jag inte själv deltog i. Och det gällde, jag brukar säga att det gällde bruttometoden eller nettometoden, alltså förra aktiebolagslagen gällande regeln om vad som var möjligt att dela ut från ett aktiebolag, det är alltså fritt eget kapital. Hur skulle man värdera sakvärden om man utdelade till exempel aktier i andra bolag eller andra sakvärden?
Och då fanns det olika meningar. Man skulle värdera sådana tillgångar till bokföra värden eller om man skulle försöka fastställa ett verkligt värde på tillgångarna. Och det var oerhört omdiskuterat. Det var absolut den bolagsrättsliga frågan som hade diskuterat mest i litteraturen. Möjligen den civilrättsliga frågan som det hade varit mest strid om överhuvudtaget. Och där skrev Hållet, tycker jag, mycket väl avvägd dom. Man kom alltså fram till att det var nettometoden som gällde. Det var många som kritiserade den domen, men där fick man äntligen svar på en fråga som hade varit diskuterad i 30-40 år.
Det har varit en hel del skriverier de senaste åren om Billy Butt.
Ja.
Huruvida han ska beviljas resning eller inte, ja, och så vidare. I den debatten där så... Du har haft konversationer med Billy.
Ja, det har jag verkligen haft.
Ja.
Ja.
Skulle du vilja berätta lite mer om?
Jag har pratat väldigt mycket med honom. Han anser sig vara orättvist behandlad. Och jag har brukat passa på frågan om han är feldömd eller om han borde ha beviljats resning. Jag vill inte svara på den frågan. Nu har jag pratat så mycket med Billy Butt, så jag är nästan lite jävlig att yttra mig i frågan. Men jag tycker att han har viss respekt för hans önskan att komma till vad han uppfattar som sin rätt. Han skrev en bok om sig själv och om detta fallet. Och då bad han mig att skriva förord, det gjorde jag faktiskt. Jag tyckte att kan jag inte hjälpa honom på ett annat sätt så kan jag få skriva förord till hans bok. Men där tog jag inte ställning i någon sån här fråga. Men däremot tyckte jag att han hade rätt att framföra sin mening. Vi har en del sådana här fall i HD där det är återkommande ansökningar om resning. Ofta är de ganska besvärliga. Det är ingenting som HD egentligen vill syssla med. Jag har den uppfattningen själv att det skulle vara bättre om frågor om resning låg på ett organ utanför domstolsväsendet, som det gör i Norge, delvis i Danmark, men på samma sätt som i Norge är det i England. I Norge och England ligger det på en kommission utanför domstolsväsendet. I Danmark är det ett särskilt domstol, så att det ligger inte utanför domstolsväsendet, men det ligger utanför det vanliga domstolsväsendet. Och det tycker jag nog att det skulle vara en fördel om det var likadant i Sverige. Det skulle, man kommer inte ifrån att det blir en del låsningar. Inte minst från åklagarväsendets sida, hur objektivt riksåklagaren än strävar efter att handlägga målen, så kan man inte komma ifrån att riksåklagaren har varit part i målet. Riksåklagarna använder ofta den åklagare som har förtalat i målet som hjälp, och han säger naturligtvis att åtalet var riktigt, och man strävar verkligen att vara objektiv. Jag tycker det skulle vara bättre om det låg utanför domstolsväsendet. Det finns inga tecken som tyder på att den frågan kommer att aktualiseras.
Varför tror du inte det då?
Justitiekanslern föreslog det för en del år sedan, och att man skulle åtminstone utreda frågan. Och det tycker jag att man hade bort göra, men det har inte blivit något initiativ i frågan. Så att jag tror inte att det har någon aktualitet, men det kanske kommer att få det. Framförallt de goda erfarenheterna från Norge tycker jag skulle stämma till eftertanke. Högsta domstolen i Norge, de tycker att det var en alldeles utmärkt reform. Och allmänheten är nöjd och Högsta domstolen är nöjd, och det här genupptagelsekommissionen som det heter, de sköter sin uppgift mycket bra. Men det skulle vara ett stort steg att ta. Det är inte lätt att säga utan vidare att detta är den bästa vägen, men jag tycker man skulle utreda frågan, det tycker jag.
Ska det vara resning på samtliga grunder som ska övergå till den nya kommissionen i
Sverige? Ja, så i brottmål är det resning på samtliga grunder, så vitt jag vet, ja.
Har tänkt prata lite om aktiemarknadsnämnden.
Ja, det är ett mycket intressant uppdrag. Aktiemarknadsnämnden, jag var lite grann inblandad i tillkomsten av aktiemarknadsnämnden. Det var då så att det fanns en förebild till aktiemarknadsnämnden panel i London som heter The Panel of Takeovers and Mergers, som är berömd för sin konsekventa praxis och framförallt för sina snabba beslut. Och man hade diskuterat länge om man inte skulle bilda en sådan panel i Sverige. Det var lite grann en lucka i framförallt vid takeovers, alltså uppköp, offentliga uppköpserbjudanden. Och sen var det då en stor så kallad skandal. Det var alltså Leo-affären. Och där tillsattes en utredning med anledning av Leo-affären. Där ingick jag som sakkunnig. Och det låg lite grann i farans riktning att man skulle bilda någon sorts statligt övervakningsorgan. Jag vet inte om det hade blivit så, men det ville ju inte näringslivet. De satte fart på de här övervägandena om en motsvarighet till den engelska panelen, och då bildades aktiemarknadsnämnden. Den fyllde ett visst tomrum när den kom till. Nämnden den har till uppgift att främja god sed på aktiemarknaden och har haft lite olika fokus under olika perioder. Under flera år så var det framför allt så kallade incitamentsprogram, alltså tilldelning av optioner och aktier till ledande befattningshavare och liknande. De stod i fokus. Dessutom så var det ju då uppköpserbjudande, takeovers och en del allmänna aktiebolagsfrågor. Nu är det på det sättet att takeovers står helt i fokus för vad nämnden sysslar med. På det viset har nämnden blivit mera likt den brittiska förebilden än vad den var från början. Så man kan säga att huvuduppgiften för nämnden som det ser ut nu, det är att lämna besked på hur olika frågor som uppkommer i samband med offentliga uppköpserbjudanden. Incitamentsprogram förekommer ganska sällan numera, och det beror delvis på att nämnden har meddelat en sån mängd avgöranden och en del ganska utförliga avgöranden som har varit ledande och som följs i praktiken. Och då förekommer det andra typer av ärenden. Från början så var inte nämndens avgöranden formellt bindande för marknaden, men det ansågs tillhöra god sed att följa dem. Om man inte följde dem så ville rådgivarna, advokatbyråer, revisionsbyråer och så vidare ofta inte ha med den aktören att göra, så därför följdes de till 99%. Nu är det så att nu har man ett system som innebär att de är mera direkt bindande för aktörerna. Och det brukar då vara en domare som är ordförande, en domare som är vice ordförande. Det är min efterträdare Marianne Lundius som är vice ordförande. Och sen är det experter från näringslivet, ofta advokater eller ledande befattningshavare vid olika typer av rådgivningsbyråer med i nämnden. Man kan säga att den fungerar lite grann som en hedersdomstol. Så sa vi från början, men det är lite annorlunda nu, för nu är alltså avgörande och ofta bindande.
Du har ju varit inne i självregleringen på börsrättens område och god se på aktiemarknaden. Hur ser du på dess påverkan av EUs intensiva lagstiftning?
Ja, det är väl så att det fanns en del, en väldigt omfattande självreglering på aktiemarknaden. Och det var framförallt ett organ som heter Näringslivets börskommitté som var mycket, mycket aktivt och meddelade en rad, som hette från början, rekommendationer. Och de fyllde ett väsentligt tomrum, kan man säga. Jag har gjort mycket goda insatser. Men sen gick det undan för undan så att det som den här nämnden hade ställt upp som rekommendationer, eller som man senare sa regler, det tog lagstiftaren hand om, och det blev bindande lagstiftning istället. Och då upphörde ju den här självregleringen, de reglerna. Och en del av den lagstiftningen, ganska mycket, har tillkommit på grund av EU-direktiv. Det är alldeles riktigt som du säger. Så att utrymmet för självregleringen har blivit mindre och mindre. Det var ett oändligt mycket större utrymme bara för en 20 år sedan. Aktiemarknadsnämnden trodde vi ett tag att den skulle den skulle få avvecklas på grund av EU-regleringen. Men genom en sinnrik konstruktion så lyckades man hålla liv i nämnden. Det organ som skulle ha tagit hand om de ärenden var Finansinspektionen. Efter en del överläggningar mellan oss och Finansinspektionen och näringslivet så var Finansinspektionen var ju faktiskt, de var glada om de slapp de ärendena. Om de istället hade en övervakande roll och vi hade ingenting med att fortsätta. Och näringslivet ville absolut att vi skulle fortsätta. Så att det löstes genom en typ av delegation, alltså en hel del av det som aktiemarknadsnämnden sysslar med och har sysslat med sedan starten. Det sker nu på delegation från Finansinspektionen.
Vad är GOSEL på aktiemarknaden?
Jag tar ett exempel som jag sysslade med alldeles nyligen i ett helt annat sammanhang så sent som idag. Låt oss säga att man talar ibland inom aktiebolagsrätten att det finns oskriven bolagsstämmokompetens. Alltså, även om vissa beslut formellt sett faller under styrelsens beslutsområde så om de är mycket, mycket ingripande för bolaget så ska bolagsstämman fatta beslutet. Och det ska rätt så mycket till för att man ska säga att det är styrelsebeslutet ogiltigt för att trots någon, att det inte finns någon uttrycklig bestämmelse på ni har tagit i stämman. Det är många som menar att det finns nästan inget utrymme för det. Det finns något utrymme men det är väldigt snävt. Men däremot så kan man då säga att är det ett börsbolag där folk har satsat pengar, allmänheten, då kan man säga att i vissa fall att ni har sagt att ni ska sälja alla bolagets tillgångar och övergå till en alldeles ny verksamhet. Det kanske ni kan göra enligt aktiebolagslagen, men ni kan inte göra det utan bolagsstämma från synpunkten av godkänt på aktiemarknaden. Det var ett exempel, det blev kanske lite tekniskt, men bara att jag råkade syssla med det idag på förmiddagen.
Om vi fortsätter då lite med att, som du nämnde själv, EU har kommit med otroligt många författningar och så vidare och så vidare. Men de har ju även skapat nya tillsynsmyndigheter som tar ganska mycket befogenhet, känns det som.
Ja.
Hur ser du på detta i den svenska kontexten?
Ja, det är ett problem framförallt för Finansinspektionen. Det finns en del tillsynsmyndigheter inom EUs ram som meddelar guidelines av olika slag. Och det har väl börjat för ett par år sedan och det kommer mer och mer och ofta är det långa och komplicerade guidelines. Så, då ställer man till ett visst problem för Finansinspektionen. Finansinspektionen är skyldig att svara inom 6 veckor tror jag det är. Kommer Sverige att följa dessa riktlinjer eller kommer man inte att göra det? Och låt säga att man säger ja, vi kommer att följa det, då har problem uppkommit. Ska Finansinspektionen översätta det till en svensk reglering? Och det är inte riktigt korrekt eftersom EU tillåter inte någon dubbelreglering, utan då ska den där rekommendationen, guidelines från tillsynsmyndigheten, stå som den står och den ska begripas av alla aktörer och vad ska Finansinspektionen göra? Då ska man översätta det, ska man köra med. Men där famlar man lite grann efter någon bra arbetsmetod. Och jag tror att de har hittat det nu, men det har inte varit alldeles enkelt att göra det. Och det är inte lätt för finansmarknadens aktörer att hålla koll på alla dessa ganska mångordiga guidelines som kommer. Det är också andra saker som är ju ett mycket, mycket omfattande direktiv som brukar kallas för MIFID. Och där var jag ordförande i den utredningen som skulle implementera det i Sverige. Och det var så detaljerat så att man tog sig för pannan, behöver de göra det så här detaljerat. Men då var det faktiskt så att marknadens aktörer, det skulle vara precis likadant i alla länder med en del börs- och clearinginstitut och olika investmentbanker och så vidare. Det skulle heta likadant och det skulle vara samma regler som gällde. Men de svenska marknadsaktörerna tyckte att det var jättebra att det blev likadant i alla länder. Så att det var inte så som jag först hade trott att de kommer att säga att det här, hur ska jag kunna lära oss detta och att det skulle vara en massa motstånd. Tvärtom, de drev på och tyckte att det här är ett steg framåt. Så därför var det en lättare uppgift än vad jag trodde det skulle vara från början när jag förstod att de var så entusiastiska.
om man tänker sig att regleringen blir mer och mer harmoniserad i Europa. Har det gett aktiemarknadsnämnden och särskilt dig anledning att titta ut på praxis på andra börser?
Ja, ja det har vi gjort i högsta grad. Vi har sedan länge mycket kontakt med vår engelska motsvarighet, panelen i London. Där händer det ofta att vi ringer dem och frågar, har ni haft det och det fallet och hur har ni sagt om det? Och de svarar snällt. Tyvärr kommer jag inte just nu ihåg att det har förekommit någon att de har inte frågat oss. Vi har stor nytta av deras svar och deras erfarenheter. De är så oerhört snabba så de, om det är någon som ringer dem från marknaden och frågar någonting, då säger de att vill ni vänta i luren så ska vi överlägga och så överlägger de. Så lämnar de ett besked på telefon och sen så står de fast vid det. Så fort går det där. Det är våra idoler, men egentligen så skriver de inte ner det. Så snabba som den engelska panelen, det är vi väl inte, för vi meddelar inte. Vi aktiemarknadsnämnden konsulteras ibland av aktörerna och då händer det att vi meddelar på telefon. Men det blir liksom inget beslut, inget som vi är bundna av. Men det händer inte så sällan att vi meddelar ett skriftligt utåt samma dag som vi har fått ärendet. Det gör det, så att vi försöker lite grann att efterlikna den engelska nämnden, men vi har inte nått de höjderna än.
Tänkte fråga också i anslutning till det du sa tidigare, eller som vi snackade lite om tidigare med EUs guidelines. Hur vi ska hantera dem rent normhierarkiskt här i Sverige. Ja, ja. Det känns som ganska svårhanterligt.
Det är svårhanterligt, ja. Det är absolut inte problemfritt. Finansinspektionen måste också tänka sig för hela tiden. Det finns ju även internationellt en viss reaktion mot att ett land går lite längre i regleringen än vad EU har gjort. Det kan kallas för goldplating. Och det är inte populärt, för då menar man att arbetar inte alla på lika villkor, då blir det ingen harmonisering egentligen om ett land går längre i regleringen. Och ett problem är ju då att de här olika tillsynsmyndigheternas rekommendationer, EUs tillsynsmyndigheter menar jag, de är ofta guidelines, så då kommer frågan, är de bindande eller är de inte bindande? Och det är lite svårt att klara ut. Det står i någon EU-regel att aktörerna ska med alla tillgängliga medel söka följa dessa guidelines. Är det bindande? Om de säger att vi har inte möjlighet här, för vi måste ha mer tid på oss för att implementera detta. Är det ett godtagbart försvar? Ja, det vet man inte riktigt. Det är i alla fall inte formellt bindande. Om Finansinspektionen gör om det till bindande regler, då är det en form av goldplating möjligen. Finansinspektionen kan ju också ha på vissa områden tycka att vi har i Sverige har vi en bättre lösning än vad ni har. Och då säger de det inom de här 6 veckorna eller vad det är. Då är Finansinspektionen fri att säga att vi kommer inte tillämpa de här reglerna i Sverige, för vi har egna regler. Och det blir alltså, efterhand som regleringen växer så kommer det bli mer och mer komplicerat, det är jag övertygad om.
Ja, jag har förstått det rätt nu med att säga att Finansinspektionen som tillsynsmyndighet har möjlighet, kanske inte kompetens, att behandla rekommendationer och guidelines som bindande.
Det är väl ett visst problem om det i originalet heter att det är rekommendationer, guidelines, och Finansinspektionen gör om det till bindande regler. Det är inte riktigt problemfritt. Det står dem fritt att göra det, men då är det kanske en form av goldplating. Det är den avvägningen som de får lov att göra. Vissa rekommendationer som redan har kommit, det har då varit så att vi redan har bindande regler, och då är det väl så att Finansinspektionen ska ju inte behöva riva upp de reglerna bara för att EU kommer med samma regler, men möjligen lite lägre valör.
Vad ser du som den kommande tidens största juridiska frågor? Vad kommer vi få syssla med?
Oj, vad svårt. Det blir väl mer och mer så att man kommer in på tolkningen av EU-regler. Och säkert mer och mer så att Högsta domstolen måste begära så kallat förhandsavgörande av EU-domstolen. Det tror jag att det blir. Och en besvärlig sak för både Högsta domstolen och andra domstolar, det är ju dessa olika regelverk om fri och rättigheter som liknar varandra väldigt mycket men som inte är identiska. Man har Europakonventionens fri och rättigheter, man har EU-stadgar med de fri och rättigheterna och man har den svenska regeringsformen med de fri och rättigheterna. Och det förhåller sig till vårt annat. Det kan bli marigt att avgöra, men det är mer än, jag vill inte säga att det är en stor juridisk fråga som man får hålla tungan rätt i mun när man skriver, men jag tror inte att det praktiken är så stor juridisk fråga. Nej, men jag tror väl att det blir mer och mer EU-rätt om det går i samma riktning som hittills.
All right, vad annars då, Johan? Hur ser hösten ut?
Ja, hösten ser väl ut så att jag har några skiljedomar under hösten och jag har inte lika många som förut, så jag förut att jag har tappat ner, men några stycken har jag. Jag håller på med lagboken. Det börjar inom kort, så man får ju trycklov rätt så tidigt för att lagboken ska hinna tryckas och bindas in, och det är inte långt kvar. Och det är en del bestyr med det. Och också så är de här nämnderna som jag har kvar. Jag har lämnat en nämnd vid förra årsskiftet, men jag har fortfarande tre nämnder och där rullar det in ärenden. Vi ska ha förhandling på övermorgon i ett börsärende till exempel. Så det är ganska lagom, men det är lite bättre. Som jag sa förut, så hade jag så väldigt mycket att göra de tre första åren efter pensionen, men nu är det lite mer lagom.
Och ja, jag och Herman Otta tyckte det var jättekul att få sitta
och
snacka lite med dig.
Och ni får mycket arbete med detta eftersom jag har pratat lite osammanhängande, men lite grann får ni väl redigera det.
Det ska nog gå ett bra, vi har nog stammat rätt bra vi två också. Ja, men vi tackar väl för oss.
Jag tackar för besöket och önskar er bygga lycka och framgång och framförallt.
Den här gången fick vi alltså stifta bekantskap med Johan Munk. Extra intressant var att höra Johans reflektioner kring EUs finansmarknadsregleringar. Men där sätter han ju verkligen fingret på ett område som har blivit väldigt komplext att hantera för många av EUs medlemsstater. Det var även kul att det skickades en liten passning till justitiedepartementet om en eventuell resningskommission. Det här var alltså det första avsnittet i andra säsongen av JP Möte. Nästa avsnitt kommer den 1 oktober. Så ha det gött så länge!